Tack för fin lovsång. Så underbart. Och tack gode Gud att du är här nu och vi lägger mötet i dina händer resten här, far. Tack att du är närvarande. Tala till oss här och berör våra hjärtan. Tack att du verkligen är levande. Du är verkligen här i Jesu namn. Tack att du är med. Amen. Jag känner det när ni hör lovsången här och man är med i lovsång att det känns så rent, det känns så rätt, det känns så riktigt, det känns så äkta. Jag tänkte också på det igår när jag förberedde bibelorden jag skulle läsa idag. Det känns så rent, det känns så äkta, det känns så sant. Och det är så mycket annat man kan läsa om folk som skriver artiklar och kan presentera idéer och tankar och så vidare. Men detta känns så trovärdigt, det säger verkligen klick i hjärtat. Och Gud finns verkligen, han är verklig. Det är så äkta, så. Man kan se mycket med sina fysiska ögon och så. Men det är falskt. Man ser med fysiska ögon, det är falskt. Men Gud, som de flesta av oss inte har sett med fysiska ögon, han är sann och det är så äkta, det är så rent, det är så trovärdigt. Så var det för mig när jag blev kristen då, när jag bestämde mig för att följa honom. Jag hade försökt massa andra saker, men då kände jag, nu kommer jag hem. Det sa klick i hjärtat, att det här jag är hemma. Och här vill jag vara för resten av livet. Amen. Jag ska dela någonting som gäller dig privat och det gäller som församlingen. Så det gäller både dig i ditt privatliv och det gäller församlingen. Och det gäller också din plats i församlingen. Så att vi ska tänka på lite olika delar här. Vi ska börja läsa från Matteus 25 kapitlet. Och vers 14. Matteus 25 kapitlet och vers 14. Det är liknelsen om att talenterna. Ska vi läsa om. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han 5 talenter, en annan 2 och en tredje 1 talent. Åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han bort. Den som hade fått 5 talenter gick genast och gjorde affärer med dem och tjänade 5 talenter till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som fått 1 talent gick bort och grävde ner den i jorden och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom då och bar fram 5 talenter till och sade, herre, du anförtrodde mig 5 talenter, här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sade till honom, bra, du god och trogne tjänare, du var trogen i det lilla. Jesus säger att det är lilla här. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått 2 talenter fram och sade, herre, du anförtrodde mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sade till honom, bra, du god och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Även den som hade fått 1 talent kom fram. Han sa det, herre, jag visste att du är en hård man och skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd, så jag gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Vi fortsätter. Hans herre svarade honom, du usle och late tjänare. Visste du att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut? Då skulle du ha satt in mina pengar på banken. Så att jag hade fått igen det som är mitt med räntan när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den till honom som har 10 talenter. Var och en som har ska få och det är överflöd. Men den som inget har ska bli fråntagen också det han har. Och kasta den oduglige tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Och som sagt, detta är ju skrivet till personer, är det ju. Så att detta gäller ju oss som privatpersoner och det gäller oss i församlingen. Men det är ju så också att Gud har anförtrott oss som församling talenter. Han har gett av sin förmögenhet som vi måste förvalta. Hade det inte varit så hade vi kunnat göra hur som helst och Gud hade inte brytt sig. Så Gud har också gett talenter till korskyrkan att förvalta. Och nu är det så här, nu står ju en belöning för dem som hade tjänat talenter. Det står en belöning här och det står ett straff för den som inte hade gjort det. Belöningen och straffet vet jag inte om den är samma som privatperson som församling. Det vet jag inte. Men en sak är klart, det är att vi har fått talenter att förvalta. Och det är viktigt att vi förvaltar dem som privatpersoner, som personer i församlingen och som församling. Och jag har aldrig faktiskt tänkt detta tidigare, att det gäller också oss som församling. Jag har ju varit frälst många år och läst det här bibelsältet många gånger. Men detta är första gången för några veckor sedan typ, som jag tänkte att detta gäller också en församling. Att vi har också fått att förvalta. Och det blev så tydligt för mig. Och det är detta som Herren lagt på mitt hjärta. Det har inte fått något annat, utan det är just detta. Och runt vad man ska tänka kring detta. Gud anförtror gäller även församlingen. Annars kunde vi göra hur som helst som jag sa innan där, utan att Gud skulle bry sig. Och för att veta lite hur talenter är, så ska vi veta hur mycket en talent är ungefär. Och det kan ju se ut som kanske lite om man har en talent. Men vi ska se hur mycket det är. Det är nämligen så här. En silvertalent på Jesu tid var värd 6000 dinarer. Och en dinar, en arbetares dagslön. Alltså, och en guldtalent däremot är värd 30 gånger mer. Alltså en silvertalent var värd 6000 dinarer och en guldtalent 30 gånger mer på Jesu tid. Och en dinar och en arbetares dagslön. Jag har slått upp detta i kärnbibeln. Och en talent, det är alltså en stor summa pengar. Lågt räknat säger kärnbibeln att det är cirka 5 miljoner svenska kronor. Så en talent är cirka 5 miljoner svenska kronor. Och det kan ju se lite ut när man läser det. Men jag tänker så här, att det vi har kan se litet ut i människors ögon, men det har väldigt, väldigt, väldigt stort värde. Har vi någonting som vi kan vinna en människa för Gud för, så kan det se litet ut i våra ögon, men det är en evighet för den människan som blir vunnen för Herren. Så det är lätt att tänka när vi läser detta att detta är väldigt lite. Och vi kan tro att det vi har är väldigt lite. Och det kanske är så ut och sett. Det ser lite ut. Vi har kanske inte jättemycket. Men det lilla vi tycker vi har, det är jättemycket och jättestort i Guds ögon. Att vinna en människa för Gud eller att hjälpa en människa som har det svårt, det är värt en många miljoner kronor, tror jag, i Guds ögon. Och Jesus säger ändå så här, att du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Alltså du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Så att på ett sätt kan man tänka att det är litet, och på ett annat sätt så är det väldigt mycket i Guds ögon. Och så står det också, Jesus säger så här, åt var en efter hans förmåga. Det är så, Gud begär inte mer av dig än du har förmåga till. Du behöver inte jämföra det med andra. Vi ska se vad Gud ger oss. Vi ska inte försöka bli som någon annan, utan vi ska se vad Gud ger oss och följa honom, följa hans röst, följa hans väg. För det du är satt för, att förvalta det du har fått. Och vi som församling, vad vi har fått. Guds kraft kommer till hjälp där. Och Guds välsignelse tillkommer. Gud har gett oss förmåga. Sen kommer Guds kraft som gör det mycket bättre, starkare och större. Och Guds välsignelse kommer till där också. Så det blir mycket mer än egentligen det vi har från början. Så vi kan inte tänka, vi som personer eller i korskyrkan, vi är för få. Vi är för liten kyrka. Och vi har inte tillräckliga resurser. Vi har för lite musiker, vi har för lite som gör det. Vi kan inte tänka så, utan vi har en förmögenhet. Det vi har är värd mycket mer än man kanske kan tänka i mänskliga ögon. Det är faktiskt jättestort det vi har. Jag vågar påstå att det korskyrkan har är mycket större i Guds ögon än hela arrangemanget och koncernen Liseberg. Jag vågar påstå det. Detta vi har är mycket, mycket mer värt och kan ge mycket, mycket mer för Herren i Guds ögon än hela koncernen Liseberg. Jag vågar påstå det. Så vi kan inte säga att det var lite. Eller hur? Nej. Men om vi ger det vi har till Herren kommer han att välsigna detta. Och vi kan läsa om detta i Matteus 6:5-13. Här är ett mycket, mycket bra exempel på det. Vi ger det lilla vi har till Herren. Vi läser Matteus 6:5-13. Matteus 6:5-13. Ska vi se här. Det om fem bröder och två fiskarna. Jag ser att jag har skrivit fel. Ursäkta mig. Men fem bröder och två fiskarna, var står det någonstans då? Ni som är bibelläsare. Ska vi sätta er på prov här. Ursäkta att jag faktiskt skrev fel. Kan det vara 16 då, jag menar? Vad sa du? Ja, okej. Här kommer jag i alla fall till en stor skara av hungriga och behövde mat. Och det fanns inte tillräckligt mat för dem, långt ifrån. Och vi ska se vad det står någonstans här. Kapitel 14, Matteus 14. Precis. Matteus kapitel 14 var det. Ska vi se här. Och vi kan ta från vers. Vi kan ta från vers 13. Här förbereder man sig, tittar igenom allting flera gånger, ändå så missar man en grej. Och där är tecken på att vi är människor. Ja, hoppas ingen skäms över mig. Förlåt. När Jesus hörde detta drog han sig undan därifrån med båt till en öde plats där det kunde vara för sig själva. Men folket fick höra det och följde efter honom till fots från städerna. När han steg ur båten såg han en stor skara människor som han förbarmades över dem och botade de sjuka bland dem. På kvällen kom lärjungar till honom. Platsen var ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg båten så att de kan gå bort till byn och köpa sig mat. Ska vi se här. Jesus sa det till dem. De behöver inte gå härifrån. Ge ni dem att äta. De svarade. Lyssna, nu kommer det här. Vi har inget annat än här än fem bröd och två fiskar. Han sa det, hämta dem till mig. Så här var det någon som hade, eller tillsammans hade, fem bröd och två fiskar. Sedan befallde han folket att slå sig ner i gräset. Han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav den till lärjungarna och det gav den till folket. Alla åt och blev mätta och man plockade 12 korgar fulla med bitarna som blivit över. Det som hade ätit var omkring 5000 män förutom kvinnor och barn. Det var alltså 5000 män som ätit. Och tänker man på kvinnor och barn kanske var det 10 till 12000 personer. Alltså det som de fick fram, det var alltså fem bröd och två fiskar. Så då tänkte de mänskligt att det är för lite. Men det var inte för lite, för Gud välsignade det. Så de här fem bröden och två fiskarna, det kanske var vad vi har i korskyrkan också. Men om vi lämnar det till Gud så kan han välsigna och mätta människor runt omkring oss. Och som sagt, kan Gud använda det lilla vi har till Alingsåsarna som är så många? Ja, det kan han. Med Guds kraft, hjälp och välsignelse. Märk väl att det lilla i mänskliga ögon, men det är egentligen mycket dyrbart det vi har i Guds ögon. Så kan Gud använda det stora vi har i hans ögon för allingsåsarna? Ja, det kan han. Med Guds kraft, hjälp och välsignelser. Så vi behöver ge detta vi har till honom och oss själva. Våra förmågor, gåvor, så kan Guds välsignelse mirakler också hända i Alingsås och runt omkring oss. Gud kan använda dig. Du är inte för liten. Du är inte för okunnig. Du är inte för gammal. En del tänker så här, när man är i pension och man jobbar tillräckligt, nu ska jag ta det lugnt, nu ska jag bara äta, dricka och ha semester och slappna av. Men alltså, du har faktiskt en förmögenhet att förvalta även om du är pensionär. Så är det ju. Och du kan inte säga att du är för liten. Gud kan använda ett litet barn till stora saker. Men lita då inte på din förmåga, utan på hans förmåga. Jag menar, jag kan inte stå här och predika. Jag är ganska skakig innan och så här. Jag känner mig att jag är väldigt oträcklig. Det är det jag måste säga. Men jag klarar inte så här utan Guds hjälp. Så är det faktiskt. Jag är väldigt, väldigt beroende av honom. Så att det är ju så med egentligen allt vi gör för hans rike. Vi är ju vi kan för lite. Vi är för okunniga. Men om vi kommer med detta till Gud så kan han hjälpa och välsigna och använda dig. Det var så här när våra barn var små så såg vi en del tecknade filmer. Och det var en som var väldigt, väldigt talande. Det var en film på ryska. Min fru är från Ryssland och mina barn är tvåspråkiga här. Men vi såg en del filmer på ryska bland annat. Och det var en film som var väldigt, väldigt talande, en tecknad film. Och ni vet, i sagovärldar kan ju båtar prata och bilar och så här. Men det var nämligen så här, lyssna noggrant. Det var en liten båt som åkte till olika öar som kom med mat och mediciner och kläder till barnen på de här öarna. Och alla blev så glada när den här lilla båten kom. För den kunde köra in där inte stora båtar kunde. Så varje gång båten kom, alla barnen kom och jubla. För nu fick de mat och med läkemedel, kanske mediciner och allting. Och det var ju jättebra. Den var så till välsignelse, den här lilla båten. Så kom den annan stor passagerarbåt, en så jättestor på havet. Och så började den här lilla båten titta på den stora båten och ville bli som den. Så då gav sig den här lilla båten ut på havet och försökte bli som den här stora båten. Och det började gå dåligt, den började gunga och nästan sjunka. Och alla barnen på de här öarna som båten kom till var så ledsna. Och alla undrar, vad är den här lilla båten som kommer allting till oss? Vad är det någonstans? De var så ledsna och grät och allt möjligt. Men den hade velat vara som någon annan, den lilla båten. Den stora båten kunde inte komma till de här små öarna. För den hade gått på grund innan. Det var bara en lilla båt som skulle komma dit. Men till slut så kom den till besinning. Den tog sitt förstånd till fånga och kom tillbaka till de här öarna med mat, mediciner och kläder. Och alla blev så glada och lyckliga. Och så slutar sagan. Den är så talande. Jag känner mig som en liten båt. Och det är så här att du når människor som stora predikanter inte kan nå. Du når grannar, du kan nå andra som ingen annan når. Och jag känner mig som en liten båt. Så är det faktiskt. Men den lilla båten gjorde mycket mer nytta än jag själv trodde. Den var så viktig, för den stora båten kunde inte köra till den här små öarna. Jag kan ge ett litet exempel i mitt arbetsliv. Det är så här att för er som inte vet det, så undervisar jag bland annat i religion och kristendom i skolan. Och vi hade kristendom i en klass förra terminen. Det undervisade om kristendom och även judendom, islam faktiskt. Men så var det en av mina duktigaste elever, gick i sjuan då, som sa att jag är verkligen intresserad av det här med kristendom. Det verkar vara så bra, det verkar vara så trovärdigt. Och så hade vi utvecklingssamtal med föräldrar. Då sa eleven att kristendom är en av mina favoritämnen. Och han verkar inte komma från någon kristen hem alls. Men han var intresserad av detta. Och det var i förra terminen. Nu i veckan, för några dagar sedan bara, åt jag med mina elever och den här killen då, han är 13 år. Då sa han så här att jag har börjat läsa Bibeln själv och jag vill vara kristen. Men jag går inte till kyrkan, men kan jag vara kristen ungefär? Och jag har börjat läsa Bibeln och sa, då sa jag ska inte säga vad han heter, men om du får läsa Bibeln och vill leva efter detta och be till honom, så förlåter Gud dina synder och ja, du är kristen då. Och det var så underbart. Och då tänker jag så här, stora världspredikanter kommer aldrig nå den här killen. Aldrig någonsin. Och det är så för alla som sitter här inne. Alla ni når människor, jag aldrig någonsin kommer nå. Och som ingen annan kanske någonsin når. Alla har detta nätet kring sig. Och där är jätteviktigt att vi förvaltar. Och det förvaltandet, att ta sig an denna grannen, den här personen nära, det är värt mer än miljontals kronor. Så. Och det kan se litet ut i våra ögon. Ta sig an de närmaste på arbetsplatsen, jobba kompisar. Men det är så stort i Guds ögon. Så förakta inte det. Sen är det så här att det kristna livet har ju många aspekter. Det är lätt att tänka att det gäller bara vissa områden. Och det gör det ju. Det gäller att vi är människofiskare. Vi ska vinna människor för Gud. Det gäller också att vi tar sig an svaga människor. Och det gäller också att vi hjälper humanitärt där det behövs. Det är också trovärdigt. För det är nämligen så här. Jag har inte tänkt på det innan. Men versen efter det är om talenterna. Versen efter alltså. Där pratar Jesus om vad som händer när han kommer tillbaka. Vi kan läsa därför Matteus 25:31. Matteus 25:31. Det är så här det slutar med talenterna. Och då tänker jag att Gud har en poäng med detta. Detta är ett förvaltande också. Står det så här. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som heden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min fars välsignade, och ta emot det rike som stått berätt för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var en främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk, ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska det rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig äta? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig som främling och tog emot dig? Eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem: jag säger i sanningen, allt vad ni gjort för en av dessa mina minsta bröder, ni har gjort för mig. Så detta också är ett förvaltande. Och om man tänker så här, talenterna. Man gjorde affärer med pengarna och Jesus tyckte att man ska sätta in i bank. Man har dem inte för sig själv. Och det är så med, när vi hjälper människor som har det svårt. Vi har inte maten bara för oss själva. Vi har inte pengarna bara för oss själva. Vi har inte tiden bara för oss själva att ha nöjen och ha det roligt. Vi har inte bara kläderna för oss själva. Utan detta också är förvalten att man ger. Så på samma sätt som du sätter in på bank. På samma sätt sätter du in, alltså du lägger dina pengar i mat till andra människor. Du lägger din tid för att besöka människor som är svårt. Detta är ett förvaltande som ger ränta. Delvis att du hjälper människan som blir glad. Och genom dina fina gärningar kan denna människan komma till tro. Så detta är en del av förvaltandet. Och sedan är ju en annan del av förvaltandet att man ger av sin tro, som missionsbefallningen. Den gäller ju också. Och dessa två går ju hand i hand och det är olika typer av förvaltande. Man kan inte bara köra ena kanske och strunta den andra, men båda två är väldigt viktiga. Och det måste göras i kärlek. Och denna kärlek, var får vi den från? Ja, vi får den från Herren, från Jesus. Då vi umgås med honom och överlåter oss till honom, då får vi kärlek. När vi överlåter oss honom, ger av vår tid vad vi har till honom, då är våran skatt. Där den skatt är, det kommer också ett hjärta att vara. Ger du vad du har i Guds rike, då kommer det hjärta vara i Guds rike. Så genom konkreta handlingar, genom att du placerar det du har i Guds rike, så kommer det hjärta vara i Guds rike. När du umgås med honom får du kärlek till andra människor. Och då är det en sak som är viktig också, det är ju bevarandet och omsorgen av våra bröder och systrar i församlingen. Så jag tänker nu innan vi går på nästa bibelställe, delvis handlar det då att göra goda barmhärtiga gärningar. Det handlar om bevarandet av våra bröder och systrar i församlingen, att vi är, för det är också ett förvaltande, att vi ger vår av tid, vår kärlek och vad vi har till bröder och systrar. Och nu kommer vi då till missionsbefallningen. Jag vill bara säga detta innan vi kommer till missionsbefallningen, att bevarandet och omsorgen om varandra, kärleken mellan oss varandra, den är väldigt viktig. Men nu kommer vi till missionsbefallningen. Matteus 28 och 16. Matteus 28 och 16. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg där Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Så detta är ett viktigt förvaltande också. Att vi delar av vår tro. Vi är frimodiga. Och vi vågar. Alltså vi måste våga. Och vara frimodiga. Det är inte förrän du är frimodig som kanske någon granne eller någon annan blir vunnen för Gud. Och vi kan läsa också Markus 16 kapitel. Markus kapitel 16 också, för det är också missionsbefallningen. Markus 16 och 15-20. Så det så här. Och han sa det till dem, Jesus alltså: gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa den som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala nya tungomål, de ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. När Herren Jesus hade talat till dem, tog han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och lyssna här. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Så detta också är ett förvaltande, att vi vågar gå ut och göra det som Herren kallar oss till. Sen är det så här, jag kan ta det som en liten parentes i detta, att vissa har fått gå för att bota sjuka, samtidigt som man tror Gud kan använda alla till det, om man är ledd av Gud. Men jag tror inte bara det att ja, nu går jag ut och lägger händerna på sjuka hur som helst. Inte ens Jesus gjorde så, för han var ledd av Gud i det han gjorde. Jag tror att är man ledd av Gud så blir det rätt. Så vi kan inte bara varslöst gå ut och lägga händerna på stan på sjuka. Det gjorde inte Jesus. Han gjorde ingenting som inte fadern gav honom. Och det är ju så, det står i Korinthierbrevet tror jag också, att vissa har gåvor att bota sjuka och så vidare. Så alla har inte den gåvan. Även om Gud kan ge tro att använda dig ändå. Och jag vill bara säga det som parentes. Så att inte bara tro att nu går vi ut och kör järnet. Utan man måste vara lyhörd från Gud också. Hela tiden gäller det i kristna livet. Man måste vara lyhörd för Gud. Vad han säger. Och göra det Gud visar. Och så vidare. Och exempel Paulus Han, som jag minns, så döpt han några få, men han var inte kallad att döpa. Det var inte hans kallelse, men han döpte några få i alla fall. Och man kan ju fungera i en tjänst även om man inte har just den tjänsten. Så Gud kan använda det tillfället i olika saker. Sen är det vissa som har en viss tjänst. Och då ska ju de vara i den då. Så att, men allt handlar egentligen om att vara ledd av Gud. Sen kan man be om olika gåvor. Den som grävde ner sin talent, jag kommer tillbaka till detta igen. Den som grävde ner sin talent kunde lämna tillbaka den. Du kan väl tänka, vad gjorde han för fel? Det är ungefär som att jag har min tro för mig själv. Jag tror på Gud, men jag ger ingenting till de som har det svårt. Jag delar inte med mig av min tro, varken på jobbet eller någon annanstans. Jag berättar inte för någon att jag är kristen, och jag hjälper inte andra människor på något sätt. Det är ungefär som att man har en tro men gömmer den. Men då är ju inte det en äkta tro, kan man nog säga. För en tro utan gärningar är död. Men den som grävde ner sin talent kunde lämna tillbaka den. Han gjorde det av rädsla, som han sa där. Och han var också usel och lat enligt Herren. Och det är en sak. Sen tror jag så här i Sverige och många länder, att många kanske gräver ner sin talent för att de inte tycker att det de har är mycket, eller att det gör någon skillnad. Man tänker kanske att det lilla jag har, det gör inte någon stor skillnad. Jag kan vara hemma och se på film och äta chips och dricka Coca-Cola istället. Nej, men man tycker att det man har, det gör ingen skillnad. Jag tror att många gräver ner det på grund av det. För de tänker, det lilla jag har inga speciella stora gåvor. Jag har en tro visserligen och så vidare, men jag behöver inte bry mig. Jag tar en fika istället. Alltså, det lilla du har, det är jättestort, som vi sa. Den talenten som vi läste i början, den har sånt stort värde. Därför är det jätteviktigt att vi är trogna i det lilla i mänskligt sätt vi har, som är väldigt stort i Guds ögon. För det lilla som kan göra sån stor skillnad. Tänk dig att vinna en människa för Gud istället för att den går till helvetet en evighet. En människa som kommer till Guds rike evighet, det är sån stor skillnad. Tänk dig själv och sån stor skillnad på om du själv kommer till paradiset, till himlen eller till helvetet. Tänk sån stor skillnad om man gör det, om man tänker på sig själv. Du är värt en mycket mer än miljontals kronor, eller hur? Kan du vinna en människa för Herren, så är det jättestort. Sen kan du vinna fler också. Kan du hjälpa en människa som har det svårt, så är det mycket värt i Guds ögon. Och jag tror också då att den som gräver ner sitt pund i det här fallet, att man tycker inte det man har är någonting, den inser inte värdet av vad man har. Den inser inte värdet. Den har inte förstått värdet av det man har. Faktiskt. Så det lilla du har gör skillnad. Pojken med de 5 bröderna och 2 fiskarna såg också i mänskliga ögon ut att vara för lite och att det inte skulle räcka. Och precis. Men utan honom kan vi inte göra någonting. Vi kan gå vidare till Johannes 15. Här står det just om det, att utan honom kan vi inte göra någonting. Johannes 15. Och vers 1. Och där tänker jag, tänkte själv in som person här, och tänkte in som församling, som en del i församlingen, och tänk också i församlingen i sig här. Alltså, tänk dig in som en privatperson, tänk in din del i församlingen och tänk dig in korskyrkan här. Där säger Jesus så här: jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ingenting göra. Så alltså, vi kan inte komma med våra gåvor eller det vi har och tänka att vi ska göra något i egen kraft. För utan honom kan vi inte göra någonting. Och vi kan också gå till vers 12-17 i samma kapitel. Vers 12-17. Står det så här. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far. Och vi fortsätter vers 16, speciellt ska vi titta på. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och ge er, och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Vi tar vers 16 igen. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och ge er, och er frukt ska bestå. Så bära frukt. Man kan tänka så här, vi har ju olika frukter som står i Bibeln om. Det är andens frukter, kärlek, glädje, frid, mildhet, godhet, självbehärskning, tålamod och så här. Det är den typen av frukter. Och sen är ju frukter då, om vi går ut till exempel att, för att vinna människor för Herren. Och det är frukter att vi gör goda gärningar mot varandra. Och bara att vi är... Om vi har detta kärlek, glädje, frid, tålamod, dessa. Jag har inte planerat att säga detta, därför läser jag inte bibelstället. Men om vi har dessa frukterna, bara att genom att vara, så blir våran tro tilldragande. Du kan ha detta kärleken, friden, glädjen, vänligheten, mildhet, godhet. Och du kan bara gå ner i kaféet här, du behöver inte göra något speciellt. Bara att du har den attityden mot dem som kommer in här, det kan bära frukt. Så att genom att bara vara och ha de här frukterna, och genom att gå ut och vinna världen för Herren, genom att mätta de hungriga, besöka de sjuka, så bär du frukt. Så det är egentligen att man lägger hela sig själv och hela sin tid i Guds händer. Oavsett var du är någonstans, om du är i kyrkan eller om du är på jobbet eller om du är någon annanstans i stan eller var du än är. Och vi behöver rensas för att bära mer frukt, som det står i vers 1-2. Korskyrkan bär frukt, så är det bara. Men vi behöver rensas för att bära mer frukt. Vi måste vara effektiva. Vers 1-2 kan vi ta igen. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Korskyrkan bär frukt. Men vi behöver också rensas för att bära mer frukt. Och kanske sådant vi praktiskt behöver ändra. Ta bort för att bära mer frukt. Det kan vara så praktiska saker vi kan behöva ändra, justera för att bära mer frukt. Det kan handla om både små och stora saker. Vi kan fråga oss, finns det saker i korskyrkan vi kan börja med nu? Eller i våra egna liv? Är det något vi kan börja snart med? Men låt oss be över detta. Som sagt, att tänka som församling och som privat. Finns det nya åtaganden och arbeten vi kan börja med? Finns det någonting som vi inte har börjat med i korskyrkan eller oss själva här som vi kan börja med? Och vi ska ju söka Herren i detta och bedja. Men ett bra råd och vad jag tror är rätt är att börja med det vi borde göra. För det finns kanske saker vi redan nu vet att vi borde göra. Och det kan vi börja med. Det är det som vi har framför oss. Kanske inte Gud visar oss nästa seger förrän vi gjort första. Vi tänker, åh Gud, hela kyrkan ska bli full med människor här och vi ska ha framgång för Guds rike. Då kanske vi kommer till femte steget eller tionde. Men Gud kanske inte tar nästa steg förrän vi har gjort det första. Och första steget, tänker jag, är det som vi har för ögonen nu. Vad har Gud, är det någonting vi borde göra som vi inte gör än? Det är där vi ska börja. Börjar vi med det och kommer in i det, då kanske Gud visar oss nästa steg och nästa steg och nästa steg. Men vi ska, ett råd är att vi börjar där som vi vet vi borde göra. Det som är tydligt. Och då tänker jag, även små förändringar kan ge positiva effekter. Det är inte bara stora saker vi gör. Vi ska förändra hela strukturen i korskyrkan eller så här. eller vi ska göra detta och detta. Stora, stora projekt. Inte bara det. Även små förändringar kan ge positiva effekter. Om du har en växt, du kan ta bort några små grenar som är dåliga, så kan växten få mer liv. Är det många små grenar som är dåliga i en växt och tar bort dem, ens ansar dem, så kommer det göra stor påverkan. Så att även det lilla vi kan göra kan ge stor effekt. Och sen är det också viktigt att vi är rädda om det vi har som fungerar. Och det är mycket som fungerar bra i Korskyrkan. Jätteviktigt att vi är rädda om detta och vårdar oss om detta. Vi kan inte bara tänka att vi ska göra nya saker hela tiden, vi ska göra detta. Vi har mycket som fungerar bra i Korskyrkan, det ska vi vara rädda om. Till exempel söndagsskolan och till exempel mycket som händer på ett möte och tekniken. Och det finns mycket. Jag vill inte glömma någon i det jag säger, men jag vill bara säga att jag inkluderar. Det finns mycket som fungerar bra i Korskyrkan, så vi ska vara rädda om detta. Samtidigt som vi behöver ansas för att bära mer frukt. Mina predikningar, ja, det kanske behöver också ändras lite för att det ska bära mer frukt och vad andra gör och så vidare. Så att vi ska vara rädda om det vi har, samtidigt som vi behöver beskäras, ansas för att bära mer frukt. Och samtidigt då att vi sträcker oss mot sådant som är nytt. Så vi behöver vara rädda om det vi har, ansa, beskäras, och vi behöver också sträcka oss mot det som kan vara nytt för att bära mer frukt. Men allt handlar om att vi är ledda av Gud och att vi behöver be om hans ledning och inte göra någonting i egen kraft. Det handlar inte om att vi sätter oss i ett fikabord och fikar och kommer på massa idéer och nu går vi ut, nu gör vi detta. Det är inte det handlar om. Alltså, vi ska inte diskutera oss fram massa lösningar. Vi börjar ju med bön och söker Herren, han förleder oss. Sen kan man diskutera om man har sökt Gud först. Då kan man se, vad har du fått då? Du kanske har fått lite olika saker som rör samma sak vi ska göra. Men det börjar med att vi söker Gud. Och där kan vi kanske diskutera efteråt då. Men vi ska avsluta med att läsa om ett par församlingar i Uppenbarelseboken som ger oss goda exempel som vi kan ta till oss. Uppenbarelseboken 2:8. Och vi ska alltså läsa om brevet till Smyrna-församlingen och till Philadelphia-församlingen. Se vad vi kan hämta här för Korskyrkan då. Uppenbarelseboken 2:. Och vers 11. Vers 8-11 ska det vara. Så står det så här. Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna. Så säger den första och den sista. Han som var död och som lever igen. Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Alltså, jag känner ditt lidande och fattigdom, men du är rik. Och hur du hånas av den som kallar sig judar men inte är annat än en satans synagoga. Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas. Och ni kommer att lida i 10 dagar. Var trogen in till döden, så ska vi ge dig livets krona. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Jesus säger att du är rik här till församlingen. Och var trogen in till döden. Så vi kanske tycker själva att vi kanske inte har så mycket. Men det är faktiskt, vi är faktiskt rika. För att jag känner ditt lidande och din fattigdom. Men du är rik. Vi kan också se ut som fattiga. Men vi är rika. Och vi ska vara trogna det vi har. Det lilla som är stort i Guds ögon. Vi ska vara trogna det vi har in till döden. Och här då, du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Gud har en väg för Korskyrkan. Hur får vi reda på den vägen? Jo, det är ju genom att vi ber och söker honom, är öppna för honom. Och det gäller att vi hör då vad anden säger till församlingen. Vad säger anden till Korskyrkan? Och vi fortsätter läsa om brevet till Philadelphia. Uppenbarelseboken 3, och 7-8. Och skriv till ängeln för församlingen i Philadelphia. Så säger han som är helig och sann, han som har Davids nyckel, han som öppnar så ingen kan stänga och stänger så ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar, se jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. För din kraft är liten och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. En dörr står öppen för dig och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Och det står här, för din kraft är liten, men du håller fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Jesus fördömer inte att kraften är liten. Jesus fördömer inte det, utan berömmer snarare. För din kraft är liten, men och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Och vi fortsätter läsa lite till om denna fina församling. Vers 10-11 också. Eller kanske till och med vers 13, från vers 10. Då står det här. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, ska bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Vi fortsätter att läsa resten av detta brev till församlingen. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel. Och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad. Det nya Jerusalem som kommer ner från himlen. Från min Gud och mitt eget nya namn. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. En dörr står öppen för Philadelphia-kyrkan. Och det tror jag gör för korskyrkan också. Och de hade hållit fast vid Guds ord och inte förnekat mitt namn. Och deras kraft var ringa då. För en kraft är liten. Men de har i alla fall hållit fast vid Guds ord. Och inte förnekat mitt namn. Det är alltså jätteviktigt att hålla fast vid Guds ord. Och viktigt att vi är trogna i det Gud anförtror oss då i korskyrkan och som personer i kyrkan. Och att vi är trogna, det har stor betydelse för oss själva. Då betydelse för andra och då betydelse för Herren själv. Och för Alingsås och för vårt land. Som sagt, se tre vi har, lämna det till Herren. Var trogen i detta. Tänk inte att det är för lite. För det du har väldigt stort värde. Och håll ut. Och Gud har en väg för korskyrkan. Vill du gå på den vägen? Vill vi gå på den vägen? Jag tror alla vill det som är medlemmar i kyrkan. Men låt oss be det här mot slutet. Tack kära gode Gud för ditt ord och det du skrev till församlingarna här. Vi ber att du ska skriva bra, att du ska ha bra omdöme om korskyrkan. Vi ber att vi ska vara trogna Herre. Som privatpersoner och som församling, att vi ska gå på dina vägar och följa ditt ord Herre. Och hjälp oss se till det vi har och inte se så mycket till det vi inte har. För tack för det vi har och stort värde i dina ögon. Använd oss om du vill och bruka oss om du vill, kära Herre. I Jesu namn. Amen.